Ja, jag tackar för förtroendet att få predika idag. Det var en kille i Vesene. Gideon hette han och hans mamma hette Sara. Och Gideon såg också in i himlen ibland. Och hans mamma berättade genom gudstjänst. Och det var ju det viktigaste för Gideon att alla ska få reda på att det är så fint och bra i himlen. Och det är en liten kille som såg in på något mystiskt sätt. Och hans föräldrar berättar gärna detta. Jag ska läsa ifrån Matteus det femte kapitlet, 14 versen och ett par verser framåt där. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man det inte under sädesmåttet utan på behållaren, på hållaren. Så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Så står det där. Och jag tänkte på Gideon. Han var ju en som berättade gärna för hur det var i himlen. Jag tänkte nämna lite grann om helgonen och om vår tids konsumtion. Och har vi själva liksom transformerat ner vårt kristna budskap in i vårt eget liv. Många kanske har ett lite komplicerat förhållande till helgon. Och nu får du inte göra någonting när jag utmanar lite grann. Om du skulle få frågan om du är ett helgon, skulle du vilja räcka upp handen då? Du får inte göra det. Du kan bara tänka på den utmaningen. Ingen av oss skulle göra det, tror jag, även om man skulle säga att jag är ett riktigt helgon. Men man kanske skulle kunna säga så här att min mormor eller någon annan person, han eller hon var ett helgon, levde som ett helgon. Jag vet inte riktigt hur du tänker om helgonen. Känner du något helgon? När reformationen drog fram på 1500-talet i Sverige så övergick vi från den katolska kyrkan till den luthersk-ortodox, eller till den evangelisk-lutherska kyrkan. Och då högg man ju av en del delar av helgonbilder som fanns i kyrkorna. Och när du kommer upp i Onånga gamla kyrka nästa gång så kan du se på vänster sida när du går fram i kyrkan. Så är de där helgonbilderna, ja, näsan är av och armen är av och så här. Och det är resultat av vilken syn man fick då på helgonen på 1500-talet. Senare i kyrkohistorien så har ju helgonen fått en mer framträdande roll. Och jag tror att helgonen har satt ett stort avstamp och avbild i kyrkans värld, i kristenheten. De var ljus i världen och lyste för människorna på sin tid när de levde. Och helgonens doft och helgonens eftersmak, det är ju en ljuvlighet av att de hade mött Jesus Kristus. Och de ville leva som Jesus gjorde. Jag vill nämna två exempel på helgon bara. Franciscus av Assisi, den helige Franciscus, han var känd för sin hängivenhet, för enkelheten och fattigdomen och hans kärlek till naturen. Och han ville leva som Jesus. Jesus hade ju inget fast hem, vad vi kan förstå, när han blev äldre, utan han vandrade runt, och det gjorde den helige Franciscus också. Och så har vi ett helgon som kommer ganska nära härifrån, Elisabeth Hesselblad. Hon föddes i 1870 i Fåglavik och växte upp i Falun. Och som 18-åring så emigrerade hon till USA. Hon utbildade sig till sjuksköterska och 1903 så åkte hon till Rom och levde i ett klosterliknande boende där. Och hjälpte människor på olika sätt. Och för att få bli helgon så måste man ju ha utfört något utöver det mänskliga. Och hon bad för en kille på Kuba vid ett tillfälle som läkarna sa att han kan vi inte bota. Utan det går inte, han kommer att dö. Men Elisabeth bad för den här killen och ett mirakel inträffade. Den här killen blev frisk och levde vidare. Ja, helgonlivet, det är väl inget karriärsliv direkt. Eller vad tror du? Ofta var väl helgonen ganska svår att förstå på sin tid. De var ganska utmanande som Jesus var på sin tid också. Men helgonen var ju sanningssägare om Guds rike och om det som var evangeliets budskap. Och de sprider, trots att de blir ifrågasatta, frid omkring sig. Ödmjukheten är en doft som sprids omkring dem, och människor förundrades över de här helgonen. De hade kärleksfulla insikter och de levde på ett annorlunda sätt än många andra. Och när de hade lämnat det här jordiska så var det en doft av himmelriket som levde kvar när man tänker på dem. Och jag tänker så på människor också som jag har lärt känna. Det var någon doft av himmelriket som de lämnade kvar. Fast vad det är för någonting. Jag tror att vi har mycket att lära av helgonen. Det finns världsberömda helgon och det finns många namnlösa helgon. Och de har ju ett gemensamt, att de var stora vägvisare för Guds rike. De bidde samman den lovsjungande och fullkomliga kyrkan i himlen med den kämpande kyrkan på jorden. Utan helgon skulle kyrkan vara fattigare idag. Fattig på andlig insikt av det himmelska livet redan här och nu. Och ovetande och omedvetet så tar med oss mycket ifrån helgonens klarsynthet in, tror jag, i våran personliga tro också när det gäller att följa i Jesu fotspår. Vi har ju alltid bibelordet och Guds ord som grund. Utmaningen är att leva ut dess budskap, leva efter Guds rikes sanningar och innehåll. Och det lyckades många helgon med. Vårt ljus ska lysa för medmänniskor. Gideon gjorde det som ett litet barn, helgonen har gjort det. Och så är det vår tur att lysa för våra medmänniskor. Ja, det var lite om helgonen. Och det här med konsumtionssamhället då. Och det finns lite olika teorier om när det satt igång, men kanske på 15, 16, 17 och 1800-talet. Det beror på vad man lägger an för någonting. Men det har utvecklats gradvis. Det var övergången från naturahushållning till den industriella framväxten. Och samhället skapade nya möjligheter. Man fick betalt för att man jobbade. Och så kunde man köpa nya produkter än det man själv tillverkade. En teori var att i England på 1800-talet så började en firma som tillverkade kaffegods, kaffekoppar, kaffefat, lansera att det är bra, det är fint att ha en söndagsservis också. Man drack kaffe under veckan i vardagsservisen då, och sen på söndag så plockar man fram en finare servis. Och det var många som tyckte att det där lät ju bra. En del menar på att det var grunden, ursprunget till vår moderna konsumtion. Hur är det hemma hos oss? Ja, vi dricker i samma koppar på vardagen och sen till helgen så tar vi kanske en annan kopp. Är det någon som känner igen sig i det? Ja, vi är med i konsumtionssamhället på olika områden. Våra politiker vill ju att vi ska konsumera mer. Att vi måste få hjulen att rulla. Vi ska köpa mer och vi ska bygga mer och handla mer. Det är ju ett budskap som vi hör ständigt. Man får inte vara nöjd med det som vi har. Vi ska lägga kraft på att konsumera mer. Och det handlar inte bara om produkter vi kan köpa, utan det handlar om livsstil också. Du måste se ut så, du måste vara så. En konsumtion av väldigt mycket olika saker i vårt samhälle. Vi är alla indragna i detta och känner du dig helt befriad från konsumtionen så kanske du kan känna någon som tänker lite åt det hållet, jag vet inte. Och vår församling har en verksamhet i Vårgårda på hjulet som bygger lite grann på konsumtionen. Om vi inte får in produkter där som inte andra vill ha så kan vi inte sälja vidare och ge vidare till missionsprojekt. Alla helgons dag har vi ju idag. Och det är mindre ofta vi utmanas av att vandra helgonvägen. Istället vandrar vi på välfärdsvägen. Och det är inget fel att ha välfärd. Det betyder ju att färdas väl. Men välfärd bygger många gånger på just konsumtion. Välfärd skapar ibland så att säga, mån för att kunna se det här himmelska som Gud vill ge oss redan här och nu. Och ibland så förlitar vi oss mer på det vi ser och det vi kan ta på än det här osynliga som Guds rike är många gånger. Men Jesus, han lyfter fram en lovsång, en annan lovsång som hjälper alla människor att hela tiden sjunga den här eviga lovsången. Lära sina vänner de himmelska ackorden. Det var detta som kännetecknar ett helgons, tror jag, fridfulla och ödmjuka liv. I somras så läste jag en bok här, James Martin, 454 sidor. Ja, det var våran Stina som tyckte, pappa, den där tycker jag du ska läsa, den är bra. Så jag läste den. Och Ernst Martin, han skriver om att söka och finna Gud i allt. Söka och finna Gud i allt. I alla relationer, i ekonomi och pengar, i arbete, i bönen, på fritiden. Ja, det spelar ingen roll vad du gör för någonting. Att söka och finna Gud i allt. Att upptäcka Gud i vardagens och livets alla dimensioner och allt innehåll som vi är med om. Hur finner man Gud och följer Gud i allt? Bokens innehåll handlades och doftades av Ignatius av Loyolas andlighet. Jag vet, några har läst den. Jag tror Johan hade läst den. Ja. Den är värd att läsa. Karin också. Ja. Den är både utmanande och tankeväckande, tycker jag. Jag ska återkomma strax till varför jag har den här i handen. Ett av budskapet var ju att vi har för mycket grejer som vi pysslar om. Vi har en det ena, en det andra. Och det tar ju tid för oss att kanske söka Guds rikes innehåll. Jag har en gång i tiden framkallat massa kort. Och jag håller på att röja lite grann nu. Och det är såna här svartvita kort som jag har framkallat. Det är Jeanette, hon är ung och vacker nu, bara vacker. Och sen har vi våra barn där och sådär. Och jag har en bananlåda full med såna här framkallningsgrejer. Och en sån här framkallningsapparat, Axomat 5 Color heter den. Jättefin, jättebra. Men jag har inte använt det på 20-25 år. Så att nu har jag tänkt att göra mig av med detta. Men tänk då, och jag sätter igång min fantasi. Du har ju massa negativ som du skulle kunna framkalla. Precis, säger min fru. Och en del är från 30-, 40- och 50-talet som min mamma tog med en lådkamera då. Det var mycket spännande att se vad de där negativen innehöll för någonting. Men jag vet inte, jag brottas med detta. Jag har inte använt det på länge. Jag får se om jag lämnar in det till julet. För det kan man göra med sånt som bra ha-grejer om du inte har kommit på det. Jag får se. Helgonens enkla och hängivna ödmjukhet och deras helgsfulla väg skapar ändå en himmelsk lovsång av ett annat slag än det här som vi så lätt stannar upp vid. Förra lördagen så var det dopgudstjänst i Djurhalla ekumeniskyrka. Det var Liam Stark som fick Guds välsignelse då. På väg tillbaka så hade jag på radion och det var en ekonom som hade skrivit en bok. Den passade ganska bra för alla helgonatid. Vem är rikast på kyrkogården, heter boken. Vem är rikast på kyrkogården? Kanske lite utmanande, men ändå. Och eftersom det var vinklat ifrån en ekonomiskt kunnig människa så handlar det om fonder, det handlar om pengar och konton och det handlar om fina villor utan lån och så här vidare. Först bad han om ursäkt för alla pensionärer som inte hade det så bra. Men så menar han på att ungefär 100 000 svenskar, kanske upp till 1 miljon svenskar har jättemycket pengar och de kan inte förbruka så mycket pengar. 10% ungefär, menar han på, sparar för att sina barn och barnbarn ska få ett gott ekonomiskt tillskott sen när de själva ligger på kyrkogården. Men resten där bara rullar på. Man bryter inte sönder det här systemet, den här drivkraften som man har, utan fonderna växer. Och är man 70 plus så är det svårare att lära sig spela golf och surfa på vatten och så här. Det ska man göra tidigare, menar han på då. Och ska man bjuda med sina barnbarn på semester, och ska man göra det när man är 8-10 år. Sen kanske de inte vill åka med när de blir lite äldre. Så slösa på pengarna, tyckte han, när ni är lite yngre. För att när man blir 70 plus så har man inte så höga levnadsomkostnader heller. Så att, ja, ni förstår tanken i hans resonemang här. Det är jättesvårt att ändra på en drivkraft, menar den här kunnige ekonomen. Vem är rikast på kyrkogården? Har du funderat på det någon gång? Jag har aldrig gjort det innan jag lyssnade på det här radioprogrammet. Har du gjort det, Björn? Ja, lite sådär. Ja, kanske. Nej. Men alla helgons dag handlar ju om vem som är lyckligast och rikast i sitt hjärta. Vem som var lyckligast och rikast när tiden på jorden är över. Och lycka mäts ju knappast i rikedom av jordisk slag. Lycka, den högsta lyckan, handlar om hur vi lever i förhållande till det himmelska och den framtid som väntar på oss. När jag läste den här boken i somras var den en sån bra berättelse. Och jag kommer inte ihåg den exakt. Jag frågade Jeanette, kommer du ihåg när jag berättade den med egna ord, men det blir inte bra. Och sen plötsligt så fick jag den här boken av våran Malin som Stina liksom hade träffat, och hon skickade med den här boken till mig, och jag hade inte frågat efter den. Den kom liksom så där överraskande. Så nu har jag hela den här fina lilla berättelsen ordagrant så här. Jag vill läsa den för jag tycker den är så bra. Det är Antonio av Mello, han var indisk jesuit och han var underbar att lyssna på, säger de. Han hade sån livsvisdom. Och han hade bra berättelser och liknelser som förklarade Guds rikets innehåll. Han dog 1987, så det är ett tag sedan. En vis man hade kommit fram till byns utkanter och hade precis slagit sig ner under ett träd där han tänkte tillbringa natten. Då kom en bybo springande fram till honom och sa: "Stenen! Stenen! Ge mig den dyrbara stenen!" "Vilken sten?" frågade den vise mannen. "I natt såg jag Herren i en dröm," sa byborn. "Och han sa mig att jag skulle gå till byns utkant i solnedgången. Jag skulle finna en vis man som skulle kunna ge mig en värdefull sten som jag skulle kunna göra mig rik för all framtid." Den vise mannen letade i sin väska och tog fram en sten. "Han menade nog den här," sa han och gav stenen till byborn. "Jag hittade den på en skogsstig för några dagar sedan. Den kan du absolut få." Mannen betraktade stenen och blev alldeles förundrad. Det var en diamant. Antagligen största diamanten i hela världen. Den var liksom stor som ett människohuvud. Han tog diamanten med sig och gick därifrån. Hela natten låg han sedan och vände sig i sängen. Han kunde inte sova. Nästa dag, så fort solen hade gått upp, gick han till den vise mannen och sa: "Ge mig den rikedom som gör det möjligt för dig att så enkelt ge bort denna diamant." Ja, vi har ju bibelordet. Jesus, han är vägen, sanningen och livet. Och Jesus har besegrat döden och gett oss en ny framtid. Det finns ingen strid, ingen plåga, ingen ångest. Och det är jättebra detta. Men frågan är ju en sån här avgörande fråga. Vilken självinsikt har vi själva i när vi speglar oss i det himmelska budskapet och när vi lever våra jordiska liv här och nu? Jag menar absolut inte att vi ska bli och leva som välkända helgon. Det får det gärna bli om du är kallad till det, men det är inte så jag menar. Men det kanske kan ge oss en liten knäpp på näsan eller en uppmuntran till vilket håll vi ska dra oss när vi följer Jesus och Guds rikes innehåll när vi lever här på jorden. Läs gärna en bok om helgon och fundera på varför de levde som de levde och fundera själv på varför du lever som du lever. Jag har ju den här optimistiska tron att vi kommer att kunna få uppleva än mer av Guds rike och än mer av Guds välsignelser redan här och nu innan vi är i himlens underbara land. Jag vill sluta med att läsa den bön som Paulus skrev i Efesierbrevet 3. Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad Fadern heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan, genom Jesus Kristus, i alla släktled, i evigheters evighet. Amen. Vi läste tillsammans med alla de heliga. Och det finns ju vi med, du finns med, jag finns med. Alla som på något sätt har återspeglat Guds rike. Här finns vi alla med, alla de heliga. Och alla som tror på Jesus Kristus, både före och idag och i framtiden. Låt oss be. Ja, Jesus, jag tackar dig för att du öppnat den himmelska vägen för oss allihopa. Tack Jesus för att du vill leda oss in på helig mark. Du vill leda oss in på kanske nya områden som vi ännu inte upptäckt. Jesus, tack för att du har mer att visa oss människor, Herre. Förlåt oss när vi väljer fel, kanske medvetet eller omedvetet. Helige Ande, jag ber att du ska öppna våra hjärtan för det som är ditt tilltal till oss personligen, Herre. Tack Herre för att vi får ha varandra, vi får bolla tron med varandra, vi får dela tron med varandra, Herre. Och tack för församlingsgemenskap här. Hjälp oss Herre att kunna hitta det som är evangeliets sanningar och kärleken och ödmjukheten och lovsången just nu, Herre. Tack för att du är med oss resten av dagen och resten av våra liv. Amen.